CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin, där vi varje vecka fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Idag ska vi prata med personerna bakom Link. Och Link är ett investmentbolag inom hälsovårdssektorn och det börsnoteras fredagen den 28 maj 2021 och vi spelar in på torsdagen före noteringen. Och Links strategi är att investera och utveckla små och medelstora bolag inom medicinteknik och läkemedel. Två ben alltså. De här investeringarna de görs i både noterade och onoterade bolag. Av de noterade innehaven så finns det fyra som har vuxit sig lite större på senare år. Som blir långt, de är i alla fall nu långt större än vad Link kommer bli här vid noteringstillfället. Och det är Sedana Medical som fokuserar på att söva patienter, alltså sedering är de verksamma inom. Och sen är det Caliditas som fokuserar på njursjukdom. Och sen har vi Medcap som är ett investmentbolag eller en förvärvare. Och i studion så har vi Bengt Julander, han är grundare och styrelseordförande i Link. Och han kallas ibland för hälsovårdsmiljardären eftersom han har gjort så lyckosamma investeringar i life science-industrin sedan början på 90-talet. Och sen så har vi Carl Tobiasson och han är relativt ny vd för Link, men han har hängt ihop länge med Julander och detta då eftersom han har varit mångårig vd för investmentbolaget Medcap som finns inom Link-sfären. Link äger ungefär 20% där. Och en skillnad mellan Link och Medcap, det är att Medcaps idé det bygger på att förvärva bolag till 100%. Och det skiljer sig från Link då, som investerar i bolag som minoritetsinvesterare och ofta genom att äga 10-30%, men ibland upp till 50%. Och Medcap, de vill hitta bolag inom life science som redan drivs på ett framgångsrikt sätt. Och bolagen de ska redan ha positiva kassaflöden, men där man genom att skruva på olika saker och olika grepp kan accelerera utvecklingen och förstärka lönsamheten. Och Links strategi däremot, om vi tar på läkemedelssidan, det bygger på att bolaget som man investerar i, att de befinner sig i tidigt utvecklingsskede. Och därefter så är tanken att Link ska lotsa bolagen genom olika utvecklingsstadier och ta det vidare till kommersialisering. Men en gemensam nämnare förstås är att Carl Tobiasen och Bengt Julander, de har både lång erfarenhet av att investera i bolag inom life science. Och de två, de har hängt ihop i de här rollerna sen i början på 2007. Ja, nu kickar vi igång avsnittet.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Bengt, jag tänker på, det här är ju något av ditt livsverk kan man säga, som går till börsen. Hur känner du inför det?
Nej, jag känner inget speciellt inför det, utan det är bara resultatet av vad jag sysslar med. Mm. Så det är ingen sån tydlig känsla som att få barn eller någonting, eller dö. Eller,
nej, dö. Eller något annat.
Nej. Utan det är ett naturligt resultat som jag inte hade som plan från början.
Nej.
Utan jag började jobba med som entreprenör, eller jag jobbade på riktigt först och sen i vanliga storbolag i svenska och amerikanska läkemedelsbolag.
Mm.
Och sen så gled det över mer på att jag startade som entreprenör, startade några småbolag, och sen gradvis har det blivit mer och mer investeringar egentligen i det hela.
Mm. För man kan väl säga att du lade grunden för det som skulle bli Link i början på 90-talet?
Ja. Det kan, ja. Det är absolut att det har funnits byggstenar till det, men det fanns ingen plan på att det skulle bli ett börsnoterat bolag då. Den planen dök väl upp för ett par, tre år sedan ungefär.
Hur kom det sig att den planen dök upp?
Ja, det var det att jag hade en portfölj av innehav då, ett tiotal bolag var vid den tidpunkten. Och en del av dem var börsnoterade, andra var privata, och på något vis så liknade det ett investmentbolag. Och så började jag fundera på hur man ska hantera det här på lång sikt. Och tänkte att det här borde egentligen man ha någon som drev, inte bara jag själv.
Mm.
Och då började jag fråga Carl om man kunde tänka sig göra det. Och det tog 3 år att övertyga honom.
Nej, tog det så lång tid, Carl? Berätta, vad var det som dröjde?
Nej, alltså vi hade ju ett djupt samarbete i det här bolaget Medcap där jag var vd.
Och som också
var,
är ett investment.
Ja, det är mer av en sån här industriell konsoliderare egentligen.
Ja, en förvärvare.
Visst, de förvärvar och ur det perspektivet lite investment liknande. Mm. Men vi hade ett bra samarbete där, och det var väl en kombination egentligen av att vi behövde få det riktigt bra fart på det, vilket vi har fått. Och egentligen liksom en timing mer runt det egentligen relativt då. Och sen så passade det ganska bra nu med Medcap var liksom moget att tas över av någon annan också som kan sätta ännu bättre fart på det framåt.
Mm.
Och ja, men jag kände väl liksom redan då när vi började diskutera att det här vill jag göra. Jag vill gärna jobba med Bengt och gärna jobba med Link.
Mm.
Så att det var väl, jag var inte svår att övertala även om det tog lite tid.
Mm. För ni två träffades i en källare första gången.
Ja, precis.
Det låter
som han österrikan där, men så var det inte. Nej, men precis. Vi blev så småningom gemensamma ägare i Medcap, men första mötet var på ett sånt här kontorshotell, och det var Bengt som satt där och då gick man liksom ner i källaren så här för att komma till ett mötesrum. Det känns lite halvskumt så.
Mm.
Men det var väl kostnadseffektivt, Bengt, antar jag.
Ja, ja. Som alltid. Nej, och varför förtydliga så kör du... Vi har ju driftat Medcap tillsammans. Då. Mm. Link har varit största ägare i Medcap.
20% eller något.
Ja, och sen har det varit noterat. Men det, för många är det svårt att se skillnaden mellan Link och Medcap, men det, för oss är det väldigt tydlig skillnad. Medcap köper 100% av bolag och driftar dem, gör dem operativt bättre. Ofta mindre familjeägda bolag där vi konsoliderar någon liten sektor. Så det är mini private equity kan man säga, men noterat och konsoliderar. Link jobbar i en helt annan sektor. Vi är med och är huvudägare men minoritetsägare, det vill säga 10-20-30% av bolag som utvecklar en produkt för en världsmarknad. Mm. Det är liksom vår nisch och då, det är liksom någonting helt annat. Så jag brukar säga att vi har fiskat i samma vatten och jobbat tillsammans i 15 år. Men liksom, vi har fiskat olika slag av fiskar.
Mm. För om man ska då förklara, det är ju inte alla som kan så mycket om life science och sektorn och sådär. Och om man ska säga då som Link, som jag har förstått det, så ni båda nu, när du har slutat på Medcap, då är man inne långt tidigare och Medcap kommer långt senare på läkemedelssidan.
Så kan man väl säga, man kan väl också säga att det är liksom lite skillnad på den typ av bolag som man liksom letar efter också. Ja. Förutom det här att förvärva 100%, oftast positiva kassaflöden, så är liksom tanken med Medcap är att man köper någonting som är välfungerande men som kanske inte har jättehög tillväxt och kanske inte är vansinnigt lönsamt. Mm. Och så gör man det bättre och så tilläggsförvärvar man till det så det växer både organiskt och också så här genom förvärv. Medan det vi i Link så investerar vi ganska tidigt på läkemedelssidan, alltså klinisk utveckling. Mm. Och då är det ju liksom hela tiden med spåret att komma till en godkänd produkt som ska kommersialiseras i hela världen. Så att det är ju målbilden då. Sen kanske man inte ska göra alla världsdelar själv. Man kanske gör USA själv eller delar av Europa. Och så det blir liksom väldigt olika typer av investeringar. Sen är ju branschen på en väldigt övergripande nivå. Så fiskar vi som sagt i samma vatten. Men som sagt väldigt olika fiskar då. Mm.
Och värt att säga liksom, i den här noteringen av Link och vad vi gör. Carl har då, i sitt arbete med Medcap då, så har han för Link som ägare har han skapat 20 gånger pengarna. Mm. Och det, liksom har, det är fantastiskt bra resultat. Mm. Och därför, ja, förutom det liksom personliga förtroendet och samarbetsklimatet med oss emellan då, så har jag förväntningar att han ska sköta Link på samma sätt.
Mm, 20 gånger pengarna, hur ska du göra?
Jag tror ju starkt på det här som Link egentligen har haft hela tiden. Att bygger man fantastiska bolag eller bra bolag, då bygger man värde. Så det är liksom det vi ska fortsätta att fokusera på. Och det tycker jag vi har, Link och Bengt har ju visat det historiskt. Att man har en förmåga att bygga framgångsrika bolag som också skapar stora aktieägarvärden. Mm. Så jag tror vi ska bli vid vår läst, som det heter.
Mm. Vilket utav de bolagen inom Link, Bengt, har du varit inne i längst? Och hur ser det ut? Det är väldigt många år.
Det måste vara Stille.
Ja. Är det 93? Eller vad är det?
Ja, jag är inte så bra på årtal, så här, men det är 90-tal i alla fall. Ja. Typ 93, 94, 95
ja.
Någon gång.
Ja. Ett anrikt bolag.
Ja, jättegammalt bolag. Ja. Då. Ja. Och men även då, Caliditas, det som är Caliditas idag och det som är Sedana idag har vi varit med väldigt länge. Mm. Alltså plus 15 år och mer.
Mm. Och du med? Eller har Medcap varit inne där också i dem?
Nej, utan
det är Link bara.
Det är Link bara i dem. Och Link har ju varit med i Medcap i 14 år och det har jag också då, som privat investerare i Medcap.
Mm. Mm. Men Carl, vad har du för bakgrund från början då?
Alltså jag är utbildad civilingenjör här i Stockholm på KTH. Mm. Men sen så har jag spenderat lite tid i lite olika sammanhang. Jag var en kort tid på Volvo faktiskt.
Mm. Som trainee.
Exakt. Ja. Men sen så ganska snabbt insåg jag att det här med riktigt stora bolag och liksom stora hierarkier så att säga, det var inte riktigt min grej. Jag ville komma närmare, ska vi säga, företagande och i viss mån värdeskapande och komma in i riskkapitalvärlden då. Och sen så småningom ledde det till att jag och en annan kille som heter Carl-Johan Svenvall startade liksom ett eget bolag som vi började göra investeringar i. Och en av dem, inte första kanske, men en av dem som vi gjorde ganska tidigt var då det bolaget som sen blev Medcap. Mm. Där vi, då var det redan noterat på någon av de här mindre listorna. Och så köpte vi ungefär 10% och hade en liksom idé om vad vi ville göra med bolaget. Mm.
Och det var där du kom in 2007 på våren i Medcap. Ja, just det, det var årtal gillar inte du riktigt.
Ja, men det stämmer. Det stämmer. Ja.
Nej, årtal är inte din grej. Nej,
nej, inte backspegel överhuvudtaget. Alltså.
Nej, nej, du bara titta framåt. Ja, ja. Ja. Nej, jag lyssnade faktiskt på en intervju. Du har inte gett så jättemånga intervjuer, vet jag. Men jag hörde på en intervju som var inspelad i början av 2020 som Nyhetsbyrån Direkt körde med dig. Då så sa du att jag är inte så intresserad av makrofaktorer. Sådär. Makro påverkar inte liksom hur jag tittar på bolag eller något sånt där. Så tänkte jag på det att då sa du det. Och sen bara några månader senare så kom hela corona som väl har påverkat väldigt många av era innehav. Om man ser både bra och dåligt, om man ser på Sedana Medical till exempel, så jobbar med sedering inom intensivvård eller... Om vi tar, ja men Medcap måste ju ha påverkat ganska mycket med kliniska studier och sådär. Vad har det fått för effekter för innehavet?
Inte speciellt mycket.
Det har inte det?
Det var bökigt med kliniska prövningar ett tag, men de flesta gick att köra på.
Ändå?
Men i princip, varför jag inte är intresserad av makro? Därför att jag har hela tiden varit fullinvesterad i medicinbolag och sjuk. Vårdsbehovet ändras inte av makron. Det är liksom bara...
Ja, men det har du ju gjort nu lite, får man
ja,
säga.
Men det är inte mycket. Så.
Nej.
Det läser man massmedia, så här, men det är hur stor del av läkemedelsmarknaden är vaccinmarknaden och hur stor del andelen är coronavaccin. Ja. Det är en jätteliten grej.
Ja.
Och den är tillfällig. Men vad jag försöker säga är att jag har varit fullinvesterad hela tiden i medicinbranschen och det underliggande behovet av sjukvård är ganska likadant. Det är inte så enormt skillnad på vilka sjukdomar man behandlar.
Nej.
Sen går det upp och ner i finansmarknaden så priset på pengar går upp och ner. Men om man är fullinvesterad så spelar det ingen större roll.
Vad säger du då från Medcap?
Nej, Medcap, men överhuvudtaget så kan man säga att det här att liksom försöka på något sätt vara en tematisk makroinvesterare är ganska pointless när man jobbar med så här långa processer som vi gör. Så att säga att vi investerade in i exemplet Medcap då, och ganska snart så kom ju liksom finanskriser och annat då, men vi tuggade på. Och det fanns säkert tidpunkter där då det var lite kärvare på grund av makrofaktorer, men det är en så pass kort tidsperiod av liksom vad som krävs för att utveckla ett riktigt bra bolag. Så att det är lika bra att tänka bort det och tänka det mer som små krusningar liksom. Och att hålla fokus på utveckla affären och projekten och liksom och som sagt där att försöka tajma saker, vi är ju inte stockpickers ur det perspektivet. Vi vill ju vara med och bygga bolag och vara entreprenörer så att säga, så att vi tror inte heller att vi skulle vara speciellt duktiga om vi nu brydde oss om makro så att säga.
Men det jag tänker på lite grann, jag intervjuade Christer Ahlberg här som är vd för Sedana Medical. Jag tror det avsnittet heter börsvinnare på intensivvård om man vill leta upp det. Och då så förstod jag det också som på honom att det har varit sån kris, det har också gynnat Sedana Medical för att man har kunnat, alltså det är både medicinteknikbolag och ett läkemedelsbolag. Det är inte en hybrid, det är både och kan man ju säga. Ja. Och att man hade fått sjukvårdspersonalen till att använda det, att det faktiskt hade boostat dem. Eller vad säger
du? Ja, det är absolut. Det som hände för Sedana, det var att man håller på att introducera en ny terapi, ett nytt sätt att sedera patienter som ligger länge i intensivvård. Och det är inte speciellt corona, utan det är patienter som ligger länge i intensivvård i respirator. De mår väldigt bra av att bli sederade på Sedanas sätt. Och sen då var det blev lite mer tryck på den behovet av sån sedering i samband med corona. Och det var många kliniker, det tog till och med slut på andra sätt med medel i vissa länder på att söva dem på det traditionella sättet. Och då har det blivit liksom, en del kliniker som kanske har tagit några år att starta lärde sig nu göra det på video och liksom startade lite snabbare. Men det påverkar liksom inte Sedana på...
Då måste ändå gå igenom alla processer. Nej.
Det enda som händer är att kliniker har varit snabbt upptaget. Penetrationen, tidiga upptaget av penetrationen av en ny behandling gick lite snabbare.
Hur viktigt är det annars att man får sjukvårdspersonalen med sig? För ni riktar ju in er inte mot den stora konsumentmarknaden. Alltså det är inte Ni är inte inne på huvudvärkstabletter och sådär, utan det är ju till sjukhusen.
Vi kan precisera, det här är en väldigt viktig faktor vad vi gör för någonting. Om man delar in läkemedelsmarknaden i tre huvudsektorer. Mm. Konsumentmarknad, det vill säga receptfria läkemedel, där är vi inte. Det är liksom konsumentbusiness och marknadsföring. Det är inte så Alvedon och sånt, det gör inte vi. Receptförskrivningsmarknaden, som öppenvårdsläkare skriver ett recept och går hem och får ta en tablett. Där är vi inte heller, för det krävs det oerhört stora säljkårer för att komma åt dem. Men så finns det en specialist, specialty pharma kallar vi det i branschen. Mm. Det vill säga läkemedel som används av sjukhusläkare, av specialister, för att oftast rädda livet på en viss sjukdomskategori. Mm. Där betyder produktens egenskaper allt. Mm. Inte vilken säljstyrka man har och inte vilken mycket man satsar på marknadsföring. Och då kan man som litet företag lättare greppa sig in i den marknaden. För det man, som Caliditas nu när man lanserar i USA, man behöver kanske 30-40 säljare. Mm. Så täcker man hela marknaden på nisch eller nisch indikation då. Och delar man in läkemedelsmarknaden.
Som har med njurarna att göra.
Där. Ja, i det fallet är det njurläkare. Ja. Det är liksom alla specialister i Europa får man in i en buss i den indikationen nästan. Mm. Men man kan dela in läkemedelsmarknaden i ytterligare när vi tittar på nya produkter också. För att ytterligare förtydliga vad vi gillar. Då är det ju, jag kan säga att vi gillar kända molekyler, kända targets. Det vill säga biologin är känd i kroppen. Så man vet hur sjukdomen, vad det är för sjukdom. Och vad det är för biologi i kroppen. Och hur man behandlar den. Och i bästa fall också att man har en känd molekyl. Som tar Sedana-fallet. En läkemedlet har använts i 30 år i operationsrummet. Det behöver en metod bara att ta det till intensivvården. Då är riskerna med den att det ska vara nya biverkningar eller att det inte ska fungera. De är minimala. Mm. Så vi gillar specialty pharma och så gillar vi de-riskade. Och för att vara tydlig kan man ju säga att vi gillar inte då, typ Alzheimer, där man vet inte vad sjukdomen beror på och man vet inte hur man ska behandla den och det är ingen molekyl som någonsin har fungerat på det. Då, det är för mycket risk för oss i de projekten. Mm.
Mm. Om man tänker om man är så actionfilm så kan det vara så här, follow that car och då kan det vara lite follow that molekyl.
Ja.
Ja.
Ja. Nej, men, och i Caliditas fall den molekylen, vad heter det, budesonid?
Ja, precis, den används, ja. Det är ett kortisonpreparat som används för som antiinflammatoriskt medel i lungorna på astma och används på miljoner patienter i världen. Mm. Det finns enormt mycket erfarenhet av den. Och vi sökte då ett antiinflammatoriskt medel som skulle verka i nedre delen av tunntarmen. Mm. Och det var svårigheten var att göra en produkt som lämnade av budesonidet i nedre delen av tunntarmen. Mm. Och sen behandlar vi njursjukdom den vägen. Men då är det en känd molekyl. Vi vet, det är ingen issue med biverkningar och vi vet hur att den är antiinflammatorisk. Så det blir betydligt mycket mindre risk i sådana projekt.
Mm. Men kan du tipsa liksom, om man ska följa, har du någon annan molekyl? Alltså, kan du nämna fler molekyler som...
Nej, det är case by case. Alltså, ja, det är case vad man vill åstadkomma. Mm. Ena för gången vill man söva patienten, andra gången vill man ha en antiinflammatorisk effekt. Mm. Men ofta så är det ju så att någon antingen i kliniken eller akademin eller någon klurig entreprenör kommer på ett nytt sätt att göra någonting. Och det är inte vi som kommer på, vi tänker inte ut eller letar efter dem, utan de kommer till oss när de har idéerna.
Mm. Men det är ganska intressant, så man går inte på liksom det som är sjukt, utan man går på, liksom, ni letar efter byggstenarna som fixar det sjuka, som har visat sig kunna fixa något som inte funkar från början, kan man säga så?
Ja, jag vet inte om det är en sammanfattning, men det viktiga i just de här historierna är just det att man har en känd säkerhetsprofil. Man vet att det har varit i människa, man vet att det därmed liksom kan vara i människa på en annan indikation. Du tar bort hela risken runt biverkansprofil och tox och så. Du vet om det är en annan. Så just i de här projekten så är det extremt viktigt. Vi har ju en liknande filosofi runt medtech-sidan. Då,
ja, för det här är läkemedelssidan.
Ja, det är läkemedelssidan. Mm. Och medtech så resonerar vi som så att om det är ganska lätt inom medtech att utveckla produkter och få dem godkända. Det är en relativt enkel process jämfört med ett läkemedel som är tvärtom. Ungefär tvärtom. Ja. Medan det är väldigt, väldigt svårt att sälja medtech-produkter. Mm. Det finns ganska få riktigt etablerade kanaler. Inom vissa nischer så finns det ju stora, starka globala bolag som kan föra ut teknologi. Men annars kan du säga att det är nästan liksom marknad för marknad. Du måste ut och liksom jobba in det. Och plus då att det är ofta liksom en utmaning runt prisfrågan. Och liksom, ja, det är knepigare. Och därför gillar vi då att investera när man har utvecklat en produkt. Man har visat att kunden ser behovet, har börjat köpa. Och oftast kanske centrerat runt en eller ett par marknader som har sett okej, det här fungerar. Och då går vi in och investerar för att expandera. Och det tycker vi är mycket mindre riskfylld investeringsfas då, just på medtech-sidan.
Jag tycker det kan vara bra att göra jämförelsen. Har man ett läkemedel godkänt av regulatoriska myndigheter, till exempel FDA då, som är viktigaste i världen, då finns det apotek och det finns reimbursement i hela världen. Mm. Det är ingen fråga hur man når ut till patienterna. Det finns ett väldigt tajt system liksom för det. Det är som en autostrada in i marknaden. Mm. Men har man en väldigt bra produkt för kirurgi och den fungerar jättebra i Linköping och Skövde. Liksom det, och ska man gå till Italien med den, man sitter den bra i handen på kirurgen, vilket pris ska man ha, vem ska betala den? Det är väldigt mycket frågor som är kvar när man har en medicinteknisk produkt, trots att den är färdig och fungerar väldigt bra. Mm. Och sist och inte minst, alltså, det är väldigt svårt att bygga säljkanaler, för det kräver oftast mycket. Inte bara att man ska övertyga en läkare och skriva ett recept sen, utan man måste övertyga sköterskor, personal och logistik. Vad ska de hålla lager för den? Mm. Det är mycket mer krångel runt en medicinteknisk produkt.
Mm. Hur gör man då?
Ja, precis. Så vi har ju investerat och typiskt sett förvärvat bolag som just har bevisat sig, kan man säga. Mm. Så ofta så har till exempel vi började med ett bolag som heter Geva en gång i tiden inom hjälpmedelsområdet. Ja. Lite mer, ska vi säga, mer tekniskt avancerade hjälpmedel. Mm. Och då kan man säga att de hade ju bevisat att de kunde sälja de här produkterna och i viss omfattning i delar av Europa i alla fall. Mm. Och när vi förvärvar så är ju liksom tanken är att så att säga köpa fler sådana bolag som är just så här 1, 2, 3 produktsbolag och liksom konsolidera branschen. Och då kan man säga att i det fallet så är det en väldigt nischad bransch. Man har sin egen säljstyrka. Man får tänka långsiktigt liksom och i takt med att man konsoliderar och bygger på produktportföljen så har man ju liksom kontroll över affären genom att man själv säljer i de flesta marknaderna. Så det går ju att göra då. Och vi har andra exempel på sådana stories i Medcap. Då. Så det går absolut att göra, men det är betydligt enklare liksom att köpa sig plattformsbolag så att säga, och växa utifrån det. Då. Mm. Du börjar någonstans liksom med något som redan fungerar och sen adderar du på det.
Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen, daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen. Sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på carla.se och kolla. Alltså carla.se och Carla stavas med C. Tack så mycket till Carla. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Är det inte så, för nu frågar jag dig om Medcap, men du är ju inte där längre, du är ju faktiskt vd för Link.
Exakt.
Är det samma strategi som gäller där framåt, eller har du, finns det, har du reviderat någonting där vad du ska...
Här på Link tänker du? Nej, men alltså vi har ju, Link och Bengt har ju liksom haft en strategi som har visat sig vara framgångsrik. Och vi tror att det är, vi har en modell för vilka typer av bolag vi ska engagera oss i, hur vi engagerar oss i dem, hur vi använder de resurser som finns runt omkring Link i form av nätverk och kompetenser. Så vi ska absolut fortsätta att göra det vi har varit duktiga på. Så ingen plan på att ändra på det då.
Du lyssnar på podden Affärsvärlden magasin. Men vi har också en syskonpodd här på Affärsvärlden. Eller hur, Peter?
Ja, det stämmer. Förutom Helens eminenta podd som ni lyssnar på, så finns det också en podd som heter Affärsvärlden analys, eller AFV analys. Och där går vi varannan vecka igenom några av de hundratals aktieanalyser som Affärsvärlden publicerar varje år. Så det här är en podd för dig som tycker det är superkul med aktier och vill hitta lönsamma aktieaffärer och undvika dåliga aktieaffärer också kanske.
Det är ju väldigt bra vägledning kan man säga. Så ratta in Affärsvärlden analys i din poddspelare. Det är jättekul. Så
kolla in den.
Jag tänkte också att vi skulle prata lite om de onoterade, för att som investerare så kan man ju lätt kopiera egentligen de noterade innehaven, om ni bara hade kört ett sånt investmentbolag, eller hur?
Ja, alltså lätt och lätt. Alltså vi det är en definitionsfråga, men det går absolut. Det går att investera i dem, absolut.
Ja, det gör det ju. Men om vi tar de onoterade så är det ju svårare. Det är väl lite också vitsen med att ni... Ja. Kommer till börsen kan man väl säga, eller vad säger ni?
Ja, jag tycker att det är alldeles utmärkt idé att investera i de noterade bolagen. Eller att man gör det. Det är väldigt bra.
Men om vi pratar om de onoterade, finns det något bolag där som också kan vara börsfärgigt ganska så småningom? Christer Ahlberg gick ju vidare till ett bolag till exempel, Sedona Medicals vd. Och det har jag spekulerat i att det kan bli en notering.
Ja, det kan det säkert bli. Det är Cinclus heter det bolaget. De är ju en sån fas. Vi brukar, och Bengt brukar säga det, att man ska vänta till, åtminstone till att man har läst ut fas 2-resultaten innan man funderar på om börsnotering är rätt steg. Det är så att säga, problematiskt att gå för tidigt till aktiemarknaden. För risken att man tvingas lova saker som man sen inte kan hålla är betydligt större än om man är liksom färdig med och har visat effekt.
Och var är Cinclus? Och kan du berätta lite om det?
Ja, nej, men så Cinclus är ju på väg då, och under 2022 så kommer de att läsa ut sin fas 2. Men givet den här rekryteringen bland annat då, som du pratade om innan här, så är det ju naturligt att tänka att ett nästa steg kanske kan vara en börsnotering då, när man väl har tagit sig förbi utläsningen av fas 2.
Cinclus förresten betyder strömstare.
Nej.
Jo.
Va?
Men, det är namngivet efter han som har varit med och grundat bolaget, som blir fokusskådare.
Ja. Men Bengt, när du har varit inne och kollat efter en bolag som är tidigt skede då med Cinclus, antar jag, eller?
Ja, vi var inte med från början.
Nej, du var inte det? Nej.
Utan där har vi kommit in lite senare, tyvärr.
Ja, tyvärr. Ja. Men vad är det du tittar efter, liksom det första som du... För ni får ungefär ett bolag om dagen ungefär att gå igenom.
Ja, och först tittar vi i den här grova mappen. Är det konsumentgrej eller är det förskrivningsgrej? Ja. Liksom, passar in i vårt nätverk? Och då kan vi säga att 4 av 5 passar inte in, så vi säger nej på en gång. Eller så behöver de skicka en affärsplan. Och då ser vi lite tydligare. Men det ska liksom... Det först ska det passa in, och sen tittar vi djupare in på om vi brukar kalla det, hittar man några vårter, liksom hur fungerar management, vad är det för andra ägare, vad är affärsidén, hur ser marknaden ut i USA, för det är det viktigaste nästan för den här typen av produkter när den blir färdig. Tycker vi fortfarande att när vi tittar på det internt och egentligen bara under ett antal timmar, om man googlar lite grann kring det, sen det går det oftast, eller nästan alltid, ut i vårt nätverk. Vi känner folk som kan mer om det här, och vi känner folk som kan ha referenser på management. Och då får vi feedback egentligen från om det här verkar någonting spännande. Och då går vi kanske in och förhandlar om vi ska vara med eller inte. Mm. Och vi ägnar ju huvuddelen av vår tid till att titta på nya onoterade bolag då. Och vi lämnade Sinklus då, men det är liksom ett typexempel på som det kan vara också. Det är en produkt som har Astra utvecklat, som är, jag ska säga, ett nytt bättre Losec. Men det föll på att man måste ta flera tabletter om dagen. Man vill ha för att kunna sälja det, det är bökigt om man ska ta 2 eller 3 tabletter om dagen. Men då var det management i Astra som tänkte tanken att om vi sätter på en liten svans på den här molekylen så kanske den håller i 24 timmar. Och det gjorde man. Och man köpte ut det från Astra och satte på den här svansen, som i och för sig är en ofarlig molekyl. Och då håller det 24 timmar. Så vi vet att den grundmolekylen som har effekt, den har varit inne i flera tusen människor och har effekt. Så det är också ett de-riskat projekt på det viset.
Mm. Och var befinner de sig nu? Fas 2 håller på att avslutas.
När de går in i fas 2, de startar fas 2 nu, men den är ganska trygg, den studien, tycker jag. Man har visat förut att molekylen utan svans fungerar. Mm. Och nu har man bara svansen och den klyvs av i kroppen. Mm.
Det ser visuellt ut som en svans, eller hur?
Ja, eller, du tänker på kemin då? Liksom. Mm. Ja. Ja, det är en svans på molekyl.
Ja. men för det som man undrar är ju, ni har de största innehaven, vad är det? Det är Sedana Medical, det är Caliditas, det är Stille och
Medcap. Om man säger värdemässigt.
Börsvärdemässigt. Mm. Ägarmässigt så är det ju inte, då är det inte den ordningen riktigt.
Nej, då börjar det med Stille och sen är det Medcap och sen så kommer det ett gäng till då. Ja. Och en del av de onoterade är vi också större ägare i.
Mm. För det jag tänker är ju också liksom vilka utav de onoterade innehaven har potential att bli då Stille eller Sedana Medical eller så. Kan ni nämna några där?
Jag kan säga flera av dem, om de är av medtech-karaktären, då är de av kanske stille-karaktären, att de kan växa organiskt. De onoterade medicintekniska produkter eller bolag vi har, de är nästan genomgående kassaflödespositiva. För vi investerar i medicintekniska bolag när de har redan börjat sälja grejer.
Mm.
Men, och de är kanske inte riktigt börsfähiga liksom inom kort sikt. Men däremot, de läkemedelsprojekten är nästan alltid av den karaktären att de behöver gå igenom till fas 2 och visa att de fungerar. Och sen kostar den typen av produkter vi håller på med kostar en fas 3-studie mellan 500 och miljoner och en miljard.
Mm.
Och då är det lämpligt att börsnotera dem. Liksom. Mm. Och då vet man att de fungerade i fas 2 i alla fall och inte så farliga.
Mm. När Link noteras nu så blir du Bengt, du är kvar med 2/3 och sen så tillkommer en tredjedel. Det är ju inte så att du, eller så kan man väl säga.
Ja.
Ja. Varför har du valt att göra det upplägget?
Alltså det ingick i
dealen.
Precis, det ingick i dealen för att jag skulle kunna attrahera Carl till jobbet. Då. Att jag har ju varit fullinvesterad hela tiden och vi har missat massa affärer på grund av att jag inte haft någon pengar i kassan.
Mm.
Så det är liksom lättare att få dit bra management om man har kapital att göra affärer med.
Mm.
Så att det hänger samman med det egentligen. Att kunna göra mer affärer av den. Vi har lärt oss mycket vilken typ av affärer som är bra. Och nu kan vi göra mer av dem tack vare pengarna och att vi har en bättre management i bolaget.
Mm. Vad är det första då? Om jag frågar dig, Carlo, kanske också. Vad är det första ni ska göra med pengarna? Alltså, finns det något som är så här, ja, men när vi får in de här pengarna, jag förstår att det ska vara brett och ni kan inte kanske peka ut något bord. Men finns det något som är liksom...
Nej, men vi har fått frågan några gånger. Så här, under resans
gång. Vad ska ni göra med pengarna?
Ja, vad ska ni göra med pengarna? Men det vi försöker svara ungefär så här att vi lägger ju lejonparten av vår tid när vi tittar på nya bolag i den onoterade miljön.
Mm.
Och vi har som sagt i storleksordningen en, kanske drygt en skulle jag säga, per dag som liksom dyker upp. Så ett par 300 per år möjligheter. Och vi försöker hålla ungefär 10, 20, kanske upp till 30 sådana här pågående dialoger hela tiden. Sen kan det ju vara slutfasen extremt intensivt och sen så att man tar pauser av olika skäl. Liksom. Så att Men jag skulle säga 10-20 stycken håller vi igång hela tiden. Så vi har ganska mycket som vi skulle kunna göra här de kommande månaderna och åren då. Ja. Men vi kommer inte peka ut specifikt inte det här bolaget. Liksom. Det vore inte så bra för förhandlingssituationen heller.
Egentligen. Med andra bolag sen.
Precis, ja. Så kan det också vara. Men jag tänker också att om vi säger att det bolaget vi helst vill investera i imorgon och så sitter de och lyssnar på det här så kommer de säga att då åker värderingen upp. Liksom. Ja. Nej, men det finns mycket intressant att göra och som sagt, det är en stor förändring som har varit under de här åren som delvis jag har hållit på, men Bengt har ju ännu längre erfarenhet, det är just det här att vi har ett otroligt aktivt och levande, ska vi säga, entreprenörs nätverk inom life science-industrin idag som överhuvudtaget inte fanns då för 30 år sedan ish. Och det är ju en jättestor förändring och det har ju snarare accelererat här under de senaste kanske 15-10 åren och det hänger ihop med delvis då att naturligtvis kapitalmarknaden har varit ganska stark så att du har kunnat få finansiering till dina projekt om du är entreprenör så att säga. Men också då att flera entreprenörer har liksom gjort en resa och så kanske de passar på att liksom lämna det är noterat och ja, gud vet vad, det har kommit andra ledningar och så. Och så startar man sitt nästa och sitt nästa. Så att flera av de här i vårat nätverk är ju liksom grundare eller delgrundare av kanske 5-10 projekt. Och så såg det ju inte alls ut förr i tiden så att säga.
Nej, för 20 år sedan kan man säga då jobbade folk i Astra Pharmacy eller Kabel eller något, vad det hette eller någonting. Och det var stora koncerner där man i princip höll på med allting från kemi till marknadsföring. Men de människor som jobbade där var ofta specialister. Man kunde toxikologi eller klinisk prövning fas 2 eller någonting. Men det som har hänt under de sista 20 åren är att det har startats och varit lyckosamt massor av bolag i den här branschen. Så det finns folk både för styrelser och som management som har erfarenhet av att driva hela projekt. Inte bara vara en kugg i ett maskineri.
Och det är i kölvattnet av till exempel Pharmacia att det blir amerikanskt eller hur kommer det
sig? Ja, just det. Kölvattnet är att vi har en del som är ledsna över att vi inte har de här huvudkontoren för jättekoncerner i Sverige.
Det är inte du?
Nej, jag skulle säga för Sveriges räkning så kanske det passar bättre att vi har 50 bolag som driver i småskala utveckling. Jag tror det pågår mer klinisk prövning i världen med svensk regi nu än någonsin. Om Astra Pharmacia hade 1-2 projekt som de drev på, kanske satt igång per år så var det inte mycket mer. Men det, om man säger det blommar mycket, fler blommor på poängarna nu i den här branschen.
Jag vet inte om man pratar mycket om att man vill ha smarta pengar. Man vill ha någon som kan, som förstår bolaget och så. Man vill inte ha in. Hur ser det ut? Liksom? Man får väl säga, ni tillhör skara med smarta pengar.
Eller? Säger vi det? Vad
säger ni själva? Eller? Nej, men man vill ha in folk som förstår, engagerade ägare helt enkelt.
Ja. Nej, men jag tror att vi, det är viktigt också någonstans att vi använder ju det här nätverket både för att utvärdera liksom investeringar och så, men sen också när vi väljer att investera i ett bolag så ser vi till att det bolaget får tillgång till nätverket och gärna liksom tillgång till de konsulter som vi har erfarenhet av eller styrelsemedlemmar eller till och med i vissa fall ledningar då, som vi pratade om tidigare. Så det är ju ett perspektiv. Sen tror ju vi väldigt mycket på det här att man som investerare här så och så specifikt då om man är som Link, det vill säga har ett väldigt långsiktigt perspektiv på sina investeringar så det är också vårt uppdrag att hålla ögonen på den långsiktiga utvecklingen även när man är i en tidig fas. Så. Och det har ju visat sig genom åren och det kan ju Bengt beskriva bättre att det är extremt viktigt att ha den typen av kompetens med även tidigt så att man inte går snett i de tidiga kliniska studierna som senare leder till att man får problem att kommersialisera eller liksom utmaningar.
Ja, en inte ovanlig situation när vi träffar ett projekt för första gången det är att det är professorer och entreprenörer som säger att vi ska bara göra den här studien och sen kommer Big Pharma och älska oss och kommer de att köpa det här bolaget. Och då var vi till säger då, nej, då sätter vi stopp och säger nu, om vi ska driva det här projektet då måste vi tänka efter, vem är slutkund, vad står det i fasttexten på produkten och vilken fas 3-prövning behöver man göra för att ha den fasttexten och vad ska vi göra då för fas 2-prövning på grund, men mot basis av det. Så jag brukar säga ibland att många entreprenörer, som vi, när vi träffar dem så har de liksom en idé om hur man ska runda bryggan när de ska segla över Atlanten. Men de har liksom ingen plan för stormar eller för hur man landar på andra sidan.
Och man gör sig då fin för Big Pharma kan man säga.
Ja, det är ju... Det är ett väldigt konstigt sätt att driva ett företag. Jag brukar säga att det är som att planera för ett bröllop utan att ha en partner.
Det är dåligt, eller?
Det blir, nej, men det,
för tänka
det,
om.
Jag vill träffa många bolag som har, de säger så. Så ibland så backar de ifrån oss och säger nej, vi tycker inte som ni är. Men det är inte ovanligt att de efter 2 år eller 1 eller 2 år så kommer de tillbaka till oss och säger att vi kanske ska göra så här.
Mm. Men vi tror väl också att det är en viktig del av det att om man ska... Om du bara tänker att du ska göra den här studien och så ska du få de resultaten och sen ska någon komma och köpa, så att säga, då äger du ju inte din framtid på samma sätt som du faktiskt har tänkt hela vägen och har planerat för hela vägen. Mm. Sen kan det naturligtvis vara så att det dyker upp någon som ändå i slutändan köper ett sånt här projekt. Mm. Och vi är ju inte fundamentalister att vi liksom säger att nej, det kommer vi aldrig acceptera. Men däremot så du blir väldigt avhängig då av att om det inte dyker upp någon, vad händer då? Och så står du där liksom utan en plan och det tror vi är farligt. Så att säga.
Nej, och ofta tänker vi liksom i termer av att ja, med en idé så skulle kanske Big Pharma tänka att ja, vi går på den här jättestora indikationen som är en folksjukdom. Då. Mm. Medan vi tänker snarare på att vi försöker hitta en liten smal indikation där det är lätt att bevisa effekten.
Det kräver också mycket färre personer i studier. Och
exakt.
Sådär.
Mm. Och man går in i den först och sen skapar kanske ett kassaflöde eller en affär i den. Och sen breddar man upp sig. Mm. Medan man, om man, det är lätt att tänka att det här, vi tar några patienter och provar på den här stora indikationen istället. Och det är oftast meningslöst då för ett litet företag. Mm. Utan,
och ni är med så här, smalna av. Tänk mindre, smalna av.
Och sådana här enkel sak som att det är otroligt mycket lättare att pröva mot placebo, det vill säga mot ingen behandling alls. Mm. Och få effekt bevisat. Och det kan man bara göra på sjukdomar som inte har någon behandling. Mm. Men ska man prova mot golden standard, det vill säga nuvarande behandling och kanske en kombinationsbehandling av någonting, då har man en oerhört mycket större mur att klättra över för att bevisa effekt. Och även att kommersialisera.
Den här mångfalden då inom life science, svenska och danska är det väl framförallt? Eller?
Ja. Mm.
Ja. Mm. Kommer den att hålla i sig på sikt?
Ja, vi tror ju det. Vi tror ju det, så är det så... I och med att vi investerar i bolag som liksom har globala ambitioner, produktbolag som ska liksom sälja sina produkter förhoppningsvis i hela världen, och just USA är en extremt viktig marknad och så måste man ju tänka lite grann, okej, hur står sig Norden jämfört med andra geografier? Vi är inte makroinvesterare, men det är ändå här vi gräver, så att säga. Och vi tycker Norden kommer ut väldigt väl då. En del är det som vi pratade om tidigare, det här att vi har otroligt mycket entreprenörer som liksom har gjort saker förut. De kanske har varit inom Big Pharma men har testat på att driva bolag själva. Och
men där finns ett riktigt generationsskifte?
Absolut,
eller?
Det finns. Absolut. Och det kommer. Och vi ser ju de här teamen nu där, jag menar, du har några av dem som kanske är mera seniora nu, som rör sig mera på ägarsidan och i styrelserummen kanske. Men de har ju lärt känna nya team och liksom, ska vi säga, det pågår en slags kontinuerlig generationsväxling kan man säga då. Så det är en del. Sen tycker vi liksom att det finns ju det här lärarundantaget som vi har i Sverige, det vill säga att du kan forska och sen söka patent och liksom bygga bolag. Det är också en sån där faktor som vi tror är viktig, som finns. Vi har stabila samhällen. Det är inte jättefarligt att testa själv liksom. Mm. Vi har sociala skyddsnät som gör att du vågar ta risker, så att säga, ur det perspektivet. Och vi har en hyggligt välfungerande corporate governance, det vill säga att vi vet spelreglerna, och generellt sett så är folk i Norden och Sverige specifikt kanske ganska reko, ska jag säga, och ärliga och liksom har ett gott uppsåt, så att säga. Så jag tycker det finns all anledning att tro att det här... Och tittar vi på någon slags sån här långsiktig trend och skulle säga hur många grundade bolag eller något sånt där, så skulle du nog se att över de här 10-20 åren så ökar den där stapeln hela tiden. Mm. Och speciellt nu är det ju så här mycket liv som det är i branschen nu har det väl i princip inte varit, tror jag.
Det är 10 eller 50 gånger mer än för 20 år sedan.
Som också lyckas?
Det är fler som lyckas, men det törs jag inte säga. Men liksom livet, att det är liksom mängden idéer och bolag som startas och drivs och finansieras. Det.
Sen du började då för 30 år sedan, faktiskt, ganska exakt. Ja. Vi struntar i det här årtalet. men för 30 år sedan, 91 har jag som...
Jag slutade jobba, var anställd då och började driva eget.
Ja, för du var på Astra först och sen så...
Och Baxter, ett amerikanskt företag.
Ja. Och sen så började du driva eget.
Ja.
Efter Baxter.
Ja.
Var liksom lejonparten utav din grundplåt att investera i, var kom den ifrån?
Största enskilda händelsen, det är nog att vi hade en produktportfölj i det som nu är Caliditas, som vi valde mellan att driva produktutveckling eller driva vår produktportfölj vidare. Då sålde vi vår produktportfölj till Meda.
Som har följt dig?
Sen tog vi betalt delvis i aktier av Anders Lönner och Meda utvecklades väldigt väl. Mm. Och då blev det en stor plåt pengar över.
Ja, okej. Okay. Nej, men jag menar för Meda, ni har också, Meda har kommit tillbaks också i Links.
Ja, vi var med och köpte ut det från Pharmacia börsnoterare, men då var det ett rent handelsföretag utan några egna produkter. Mm. Och sen så fort vi sålde av det helt och hållet och det levde sitt liv vidare på börsen. Mm. Men sen blev en ny start på Medan när Anders Lönner kom in och började förvärva produkträttigheter. Mm. Och då var vi en av de första att sälja produkträttigheter till honom, och då var Meda värt måttligt mycket. Mm. Det liksom gick från 100 under Anders Lönners tid så gick det väl från market cap på 100 miljoner till 50 miljarder.
Mm. Mm. Ja, och sen så kom, vet du, Mile.
Mailand
så småningom, 2016 eller sånt. Men nu, jag tänkte lite på din bakgrund här från Medcap. Jag fattar det så har medicinteknikdelen, den har gått ganska bra, men läkemedelsdelen har gått lite, det har inte riktigt kommit loss ännu, eller lossnat. Hur kommer det sig? Och om du nu har till uppgift att hur mycket pengar är det som ska dubblas? Nej, men 20 gånger pengarna här i Link. Ja, 20 dubbla pengarna. Hur ska du göra liksom på läkemedelssidan då?
Ja, nej, men så för att ta den lite kort med Medcaps där, det är riktigt att å ena sidan kan man säga att medtech-delen har utvecklats fantastiskt och kanske mycket bättre än vad vi hade vågat tro på för 10-15 år sedan. Ja. Så det får vi ju ge den delen och det gänget som har varit med och byggt det. Ja. Men visst, det har varit knaggligare med läkemedelssidan.
Ja.
Och man kan väl säga att vi har fortsatt liksom, vi tror att det kommer att bli väldigt bra även med den delen, men det har inte varit samma, ska vi säga, vi hade gärna sett historiskt att vi hade gjort lite tilläggsförvärv. Mm. Och det har varit knepigt, ska jag säga.
Varför?
Delvis för att, man kan säga så att oftast om man jämför de här två delarna just ur ett medcap-perspektiv, så kan man säga att i medtech och medtech-liknande bolag, där finns det jättemycket bolag.
Mm.
Medan på läkemedelssidan, och det här pratar vi då om typiskt sett specialty pharma produktportföljer, så är det inte så jättemycket transaktioner, och de gånger som det är transaktioner så är det inte helt ovanligt att man säger men vi vill sälja en europeisk produkt eller en europeisk portfölj och det är 2,5 miljarder eller liksom 15 miljarder och sånt där. Så det har varit svårt att liksom hitta rätt där.
Mm.
Så att det här bolaget Unimedic har behövt göra istället då är det att jobba mer med egen affärsutveckling och produktutveckling då. Och sånt tar ju lite längre tid då.
Mm. Har du lärt dig någonting utav det nu när du går vidare till Link?
Ja, alltså vi har lärt oss otroligt mycket naturligtvis på egentligen i båda de två benen där, medtech och läkemedelsbenet. Och man kan väl säga att just på läkemedelssidan så ja, men om någonting så ska man ju, man ska se till, alltså det handlar väldigt mycket om att hitta rätt team för ett sånt bolag. Mm. Och där har vi inte lyckats 100% alla år.
Jag tänker på team, för du kommer ju från liksom Link-sfären. Mm. Och sen så pratar vi här om Christer Ahlberg som går vidare till ett annat. Finns det liksom Link-management? Finns det några fler sådär exempel på?
Ja, men det, absolut. Alltså man kan säga generellt sett så är det ju inte ovanligt att i de investeringar vi gör att det finns definitivt kopplingar. Mm. Både, eller oftast då till så här, grundare och liksom styrelseledamöter och motsvarande som vi har jobbat med tidigare och så där. Och sen är det klart att det finns en del personer, vi har flera exempel då på personer som har varit inom Medcap-sfären, och sen att vi hade tidigare en vd på Stille som kom från Medcap, och sen så hade vi då den här Christer då, som sagt, och vi har ju också, kan man säga, exemplet nu då med killen som tog över Medcap efter mig, kommer på sätt och vis vara med liksom i Links nätverk för 10-15 år sedan, då han var bland annat i styrelsen för Stille. Mm. Och vi lärde känna honom där, och sen har han jobbat med ett dotterbolag i Medcap då. Mm. Så absolut, så finns det sådana här. Ja, absolut. Ja.
Bengt, får jag fråga dig bara, din sämsta investering också, jag tänker den alternativa investeringen som du inte har gjort, både den som du har gjort och de som inte gjorde, vad är det för någonting?
Det är lättare att komma ihåg de som jag skulle vilja ha gjort. Ja. Och det är absolut den som jag tänker på oftast, så det är Vitrolife.
Ja.
Thomas Axelsson, som när han blev vd för Vitrolife, så han har ju jobbat i Stille väldigt många år innan också, och jobbat tillsammans med andra bolag också. Och då borde jag veta att det skulle bli någonting, men jag tyckte att det var lite för dyrt.
Ja.
Och sen har det varit lite för dyrt hela tiden, men det har liksom blivit, ja, det är ungefär som Medcap, det är väl 20 eller 50 gånger pengarna.
Ja.
Men och det tycker jag att jag har missat att vara med på. Och det borde ha fattat.
Ja, det borde det. Och under Links tid då, som du har gått in i, där du trodde att något skulle hända, och så blev det inte någonting.
Ja, jag skulle säga att födoämnesöverkänslighetstest, där man skulle mäta om man var, alltså inte allergisk utan överkänslig mot proteiner i mjölk och olika proteiner i livsmedel, och så hade vi ett system där man kunde mäta det i rumpan, och det här var säkert fantastiskt bra, men liksom det var svårt att bevisa, och det var svårt, det fortfarande skulle jag vilja göra det, men att det är en svår affär.
Nu när ni går in på börsen, finns det något annat bolag som ni kan benchmarka? Bure har ju gjort en hel del. De har väl varit inne i Vitrolife till exempel, eller?
Ja, de är näst största.
Men finns det något annat som ni liksom mäter er mot lite grann? Karolinska Development?
Nej, inte Karolinska. Nej, men man kan väl säga, det gör väl egentligen inte det då. Det är inte något sådär uppenbart man ser som ser ut på det här sättet och som har den här kombinationen. Och absolut inte det här track recordet. Så, så att vi skulle väl svara nej på den frågan. Sen finns det ju andra investeringsorganisationer som har lite andra inriktningar. Och då kan man få, till exempel i Bure kan man ju få lite medtech då. Men de gör inte biotech, och de gör inte läkemedel.
Nej, okay. Och finns det på den amerikanska marknaden? Eller så?
Ja, jo, det gör det. Och det finns några liknande link, kan man säga. I Schweiz finns det något, och det finns såklart ett par i USA.
Man kan nästan lättare se det i fondstrukturer faktiskt.
Mm. Ja, okej. Okay. Ja, för det här blir ju nästan som en fond på... Eller?
Ja, alltså vi, när du säger fond då, då tänker vi genast liksom aktiefond och så tänker vi att vi är förvaltare av aktier och det är vi ju inte då, utan vi är liksom byggare av bolag. Och vi tycker det är en viss skillnad där.
Ja, det är det ju. Ja, men det är det ju verkligen. Ja, och det är mer liksom...
Håller med om det.
Jo,
nej, men det är i alla fall två olika perspektiv. Ja.
Men det är åt venture capital-hållet där vi ju lite grann på det som vi jobbar med. Venture capital jobbar ju i en annan finansiell omvärld då, med managementbolag och incitamentstrukturer som gör någonting helt annat än att bygga aktievärlden.
Men jag tänker ni två till exempel och ja, men faktiskt framförallt du, Bengt får man väl säga, även om du också, men du har varit med ungefär hälften så länge i den här industrin som du. Du känns ju väldigt central för Link som person, att man också investerar i det som till exempel du och också du Carl, men liksom tror på. Kommer du vara kvar jättelänge?
Ja, tills Carl eller mina barn säger att jag är senil då så att jag inte... Jag testar en sudoku på söndagar ibland. Ja. Om det fungerar så är jag kvar. Alltså. Men det kommer ju naturligtvis vara en tid när jag inte är där. Men om man är orolig för det, då kan man gå in i bolagen istället och köpa Sedana eller Kalidit eller Medcap.
Ja. Ja,
där behövs jag inte.
Nej, där behövs inte. Ja. Okej, jag säger tack till er Bengt Julander och Carl Tobiasson för att ni kom och var med i podden Affärsvärlden Magasin. Och imorgon så blir det notering.
Mm. Det är spännande.
Klockan 9.
Klockan 9,
ja. Ja, vi får se hur det går.
Tack för att vi fick komma.
Tack.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin med mig, Helene Rådstein, som idag har träffat företrädare för det börsaktuella investmentbolaget Link som är verksamma inom hälsovårdssektorn. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Och mer information och också en aktieanalys utav Link, det finns på affärsvärlden.se. Vi hörs om en vecka. Håll ut!